Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 54:e avsnittet i ordningen. Och vi har faktiskt tänkt att börja köra en liten sommarskola här. Konceptet är egentligen att vi tar och går igenom resultaträkning, balansräkning och kassaflödet i fyra olika bolag. Bara för att vi har fått efterfrågat att man ska, hur man läser en årsredovisning, om man ser skillnader och räknar nyckeltal och så vidare. Och vi ville väl hitta någonting som funkar för oss. Och det här var formatet som vi tyckte att det var intressant att lägga fram.
Precis, och det här är ju inte alls en hel kurs i hur man ska värdera någonting eller så, utan det är mer väldigt grundläggande information om vad som är vad i en resultaträkning, hur de samverkar med en balansräkning, vad en kassaflöde...
Vad ett kassaflöde är och hur det beter sig.
Precis, och ja, enklare nyckeltal.
Nyckeltalen som vi använder oftast när vi kollar på någonting, och nyckeltal man kan använda. Jag har gjort en serie av nyckeltal som man kan gå in och kolla där.
Exakt, vi får mycket frågor om vilka nyckeltal använder ni, och ja, då förklarar vi även hur man räknar ut de nyckeltalen då. För att man kan göra det på olika sätt. Om man gillar en speciell typ eller en speciell definition av ett nyckeltal. Det finns olika sätt att räkna fram nyckeltal på.
Ja, och det underlättar att veta hur siffrorna hamnar där de hamnar i årsredovisningarna, så att det är det vi också kommer gå igenom, och hur det funkar liksom rent redovisningsmässigt med till exempel avskrivningar eller något sånt där som är faktiskt rätt konceptuellt svårt att förstå för många. Jag har tragglat med dem innan det har släppt liksom, på lättare än något ner.
Så är det, och vi skrapar ju bara på ytan här, och vill ni lära er mycket mer så vill vi påminna om Valuation Masterclass som vi har pratat om tidigare. Både jag och Dogge har gått den här kursen. Det är en kurs där man lär sig göra kassaflödesanalyser och värderingar, peer-värderingar, multipelvärderingar, EV/EBIT och så vidare. Du får tillgång till marknadsresearch och lär i grunden hur du läser en balansräkning, resultaträkning och gör prognoser.
Exakt, och han som lär ut det här är Andrew Stotz. Han har egentligen 30 års erfarenhet av analytiker. Han har varit head of research på Citigroup och QLSA Securities Thailand. Han har varit utsedd till den främsta analytikern i Thailand enligt Asian Money under perioden 08-10, och han har också nivån CFA level 3 och varit president för CFA i Thailand. Så han är the real deal, han vet sina saker och är certifierad av CFA. Det är väldigt få som är det. Det är faktiskt runt hela världen.
Precis, och det som gör honom intressant, han har inte bara pluggat och lärt ut i en skola, utan han har ju faktiskt jobbat med det i 30 år. Så han har väldigt mycket praktisk erfarenhet. Han har en firma som har gjort massor av bolagsresearch. De har gjort research på över 20 000 bolag och tagit fram statistik över hur marginaler ser ut över hela branscher och segment som man då lägger in i värderingen sen. Så det här är en modul som är modul 1 då, som kursen heter, 15-20 timmar. Kostar $99 om man använder våran kod Game of Stocks när man checkar ut. Om man går in på valuationmasterclass.com, trycker på sign up, eller så använder man länken i poddbeskrivningen, eller går in på gameofstocks.nu och läsa mer på avsnittsbeskrivningen.
Exakt. Så det här är en investering i er 15-20 timmar för att ta era analyser och värdering av bolag till nästa nivå. Som sagt, jag och Danne båda gått den. Jag funderar till och med på att ta modul 2-5, vilket är runt 200 timmar. Och för att jag tyckte det här var riktigt bra, och då är det mer coaching i det. Och som sagt, ni får med PDF-er, Excel-er. Ni får också en modell för att kunna göra värderingar själva. I den här modellen ingår det också massa data som är kopplat till deras databas. Så egentligen, ni tjänar allting på det här, plus att det är money back garanti efter 30 dagar ifall ni inte gillar kursen. Är det bara hör av er till dem, de skickar tillbaka pengarna. Det är no questions asked på den här garantin. Så egentligen, ni har ingenting att förlora. Ni kan ta er analys förmåga till nästa nivå utan egentligen risk.
Ja, och $99 för en kondenserad egentligen bachelor's degree i ekonomi nästan, kan man säga.
Det är det jag har sagt hela tiden om den här kursen. För det är där det är. Man tar bort det flummet från en bachelor. Tar verkligen det viktiga för att göra en bolagsresearch och för att göra en värdering av ett bolag.
Mm.
Tack för det här samarbetet med Valuation Masterclass. Vi tror att det kommer göra, det gör oss bättre, det kommer göra er lyssnare bättre också om ni går den här kursen.
Och om ni vill veta mer så kan ni lyssna på avsnitt 53 där vi har en mer genomgående analys eller recension av kursen.
Och så kan ni gå in på vår hemsida där vi också har en sida där ni kan kolla vad vi har skrivit och recenserat kursen. Även länk då vidare till Valuation Masterclass. Så vi vill också påminna om våra underbara sponsor Börsdata. Där egentligen, ja, du får ju all den här info i resultaträkning, balansräkning och kassaflöde presenterat till dig och du behöver inte sitta och knapa ner varenda årsredovisning i ditt egna ark. Så att, ja, tack Börsdata, tack Valuation Masterclass.
Absolut. Och med det sagt så då kör vi igång våran sommarskola. Da-da-da-da-da-da.
Ska vi sätta in vad de har så här sommarprat nu liksom?
Ja,
den musiken.
Exakt. Vi har inte råd med sån musik så vi får göra egen musik.
Exakt.
Men ja, vi första avsnittet börjar med att vi ska då enkelt försöka gå igenom en resultaträkning tillsammans med er. Och innan vi går in på det så tänkte jag att vi behöver prata lite om avskrivningar. Och förklara vad det är för att det kommer komma upp här. Och egentligen kräver det lite att man förstår balansräkning och kassaflöde. Men det kommer ni också få reda på senare. Så behåll det i bakhuvudet när ni får höra om det jag säger nu. Men egentligen vad en avskrivning är. Det är en bokföringsteknisk grej. För jag ska förklara varför sen. Men säg att man köper in, man äger en fabrik, en industri. Så köper du en stor tryckpress. Och så kostar den 1 miljon kronor. Det man gör är att man går och köper den, betalar för den. Då försvinner 1 miljon kronor från kassan. Och då minskar den på tillgångssidan i balansräkningen som ni kommer få höra mer om sen. För att det ska vara i balans då i balansräkningen så hamnar det som en tillgång på balansräkningen. Och samtidigt så belastas kassaflödet med minus 1 miljon också. Men egentligen då resultaträkningen samma år man köper in tryckeripressen då i det årsredovisningen så syns ju inte det. För att det är en så stor utgift. Om du belastar hela utgiften, det årets resultat med hela den utgiften som en kostnad, då ser det jättekonstigt ut. För då kommer du ha en jättestor förlust första året du köper in den här tryckeripressen. Och nästkommande år kommer du ha överdrivet stor vinst. Det blir helt enkelt jätteslaget. Du liksom, ska man säga, smetar inte ut det över lång tid eller jämkar ut det.
Och det skulle ändå vara felaktigt att säga att det är en stor kostnad nu. För att det är ju en tillgång du köper, alltså ingen kostnad.
Exakt.
Och den här tillgången måste ju kostnadsföras på något sätt. Mm. Och göra det en klump, det hade ju gett fel bild, så att säga.
Ja, precis. Och det man gör är ju att tillgången är ju fortfarande värd någonting dag ett. 1 miljon. År två är den värd lite mindre, år tre ännu mindre och till slut är den inte värd någonting. Och därför gör man något som heter av- eller nedskrivningar och man gör en bedömning på hur länge någonting kommer hålla sitt värde. Så säger i det här fallet med en tryckpress, säger man 10 år, tror jag att det håller med tanke på någon produktionstakt. Och därför förlorar den 100 000 i värde varje år. Så efter 10 år är den värd 0. Och då skriver man av det, då minskar man resultat, i resultaträkningen har man en nedskrivning då som påverkar årets resultat negativt med 100 000 samtidigt som tillgången på balansräkningen också minskar med densamma. Och det balanseras ju upp för att då den balanserade vinsten som hamnar på högersidan då i balansräkningen minskas med samma. Så det är vad avskrivningen är då. Men om vi då börjar från början i en resultaträkning. Högst upp har vi ju omsättningen och försäljningen för året. Och det här är ju liksom det som är enklast att förstå, det är hur mycket har du sålt för? Men jag tycker också, fast det är så enkelt, är det bland det viktigaste att hålla koll på, tycker jag. Och jag tycker in försäljningstillväxten är väldigt viktig att hålla koll på. För att det är svårt att finansiellt ingenjöra eller skitsnacka sig fram till försäljning. Det är väldigt svårt. Det finns lite undantag till den regeln och vi kommer gå in på det också. Men att bara skapa försäljning ur tomma intet går att göra för, som sagt, spelbolag.
Det var fejka några.
Nej, men utan att göra något kriminellt så går det ju också att göra genom bokföringstekniska regler. Typ som gamingbolag gör med aktiverade utvecklingskostnader. Jag kommer gå in på det sen. Men det går liksom inte att fejka efterfrågan på en produkt. Omsättningstillväxt är därför något som jag tycker är väldigt viktigt att följa upp. Och bolag som lyckas växa försäljningen något, ja, man börjar eftersträva helt enkelt. Men om man inte lyckas sälja produkterna med en lönsamhet så är det ju ganska dålig affärsmodell. Så bolag som har hög bruttomarginal är ju därför att föredra. Och bruttomarginal är ju då bruttoresultatet dividerat med omsättningen. Så alltså uttryckte hur många procent av försäljningen som blir kvar efter alla de här direkta kostnaderna eller kostnaderna för sålda varor. Så för en korvkiosk är det alltså kostnaden för råvarorna, korven, korvbröd, ketchup och senapen då. Och självklart kostar de här mindre än vad du säljer slutprodukten för då du förädlat då det här på något sätt och ska ta ut någon vinst, en marginal på det här. Men om vi tittar då på några exempel från verkliga bolag för att se hur olika resultaträkningar kan se ut. Så H&M då säljer kläder, enkelt att förstå. Deras omsättning 2019, om vi utgår från den årsrapporten, var 232 755 000 kronor. Deras kostnad för sålda varor uppgick till 110 302 000 kronor. Och det är då kostnaden för alla inköpta plagg. Så det är liksom inte kostnaden för bomull och tråd, utan det är kostnaden för vad kostar det för att förädla bomull och tråd till och sy upp det, designa det, transportera det och så vidare. Och för att veta då exakt vad kostnaden för sålda varor är så kan man se i bolagsnoterna, för om man läser årsrapporten, så bredvid kostnadssålda varor så ser du några siffror, 679 står det där, och det är noter i rapporten, längst bak i rapporten, och där har då H&M definierat det, och jag kommer att citera då direkt från rapporten nu. Det står: i kostnadssålda varor ingår alla kostnader för att designa, producera samt transportera varorna till distributionscentraler. Exempel på kostnader som ingår i detta utöver rena inköpskostnader för produkterna är frakter, tull, miljöavgifter, personal- och lokalkostnader på inköpsavdelningen, IT-kostnader relaterade till inköp och logistik samt hanteringskostnader i distributionscentraler och fraktkostnader från lager till butik. Så alla kostnader är kopplade till liksom att få dit produkterna. Det krävs alltså ganska mycket då för att få nå fram till en slutprodukt för honom. Men hur ser då bruttomarginalen ut? Så bruttoresultatet fås genom att subtrahera kostnaden då för sålda varor från omsättningen. Och bruttoresultatet för 2019 var då 122 453 000. Och bruttomarginalen får man fram genom att dela bruttoresultatet genom omsättningen. Och vi får en bruttomarginal på 52,6%. Och det här är ganska bra ändå, då de säljer fysiska produkter och de verkar också i lågkostnadssegmentet. Det är inte som att de är Louis Vuitton eller något sånt där, där man kan lägga på ännu mer marginaler. Och vi kan kolla på ett annat bolag, Embracer eller THQ Nordic. De är ett dataspelsbolag, så de aktiverar något utvecklingskostnader då och bokför de här som en intäkt. Och det är rent bokföringstekniskt, de har inte sålt någonting. Och de redovisar heller inte bruttoresultatet. Men aktiverade utvecklingskostnader är lite speciellt. Det är ungefär som att investera i tryckpressen, fast du skapar något digitalt. Men varför du måste göra det på det här sättet för ett gamingbolag, det är för att det kostar pengar att utveckla ett spel. Och den kostnaden uppstår i form av personalkostnader. Så då kommer resultaträkningen faktiskt att påverkas av det. Så då vill du liksom balansera så att du inte får en påverkan på årets resultat. Så då lägger du till intäkter som inte faktiskt uppstod. Och det är för att vinsten ska ju inte bli påverkad, men då har du hittat på en intäkt i princip. Men du har ändå minskat kassan på balansräkningens tillgångssida. Samtidigt som du har lagt på en intäkt på den högra sidan av balansräkningen, så det är obalans. Då måste du hitta på en post på vänstersidan som balanserar här. Och då gör du en immateriell tillgång och säger att det här är vi har skapat en tillgång som kommer att avkasta pengar i framtiden. Och det är den du lägger upp då som en motpost till att du tar upp en intäkt som du hittar på då. Och sen skriver du av den över tid då.
Och varför man gör det, det är ju för att man har en princip i redovisning att man ska matcha kostnader och intäkter med den perioden de uppstår.
Mm.
Och det är ju där det egentligen bygger på. Och det är inte egentligen, det är ju inga intäkter i sig, vilket gör att man kan ju räkna bort det ifall man ska göra en värdering på bolaget, för det är inte deras riktiga omsättning så att säga. Men rent bokföringsmässigt så är det ju korrekt.
Ja, precis. Det är ju inga riktiga pengar som kommer in i bolaget. Men du måste göra det på det här sättet ändå. För att annars hade man många mindre gamingbolag. Nu är inte det fallet för Embracer. Men mindre gamingbolag hade bara gått med förlust, 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 förlust. Sen hade de haft extremt stor vinst. Och sen hade det bara sett ut så hela tiden. Och det blir jäkligt slaget från år till år. Sen är det såklart inte bra med mindre bolag som visar på någon sorts vinst fast det inte finns någon vinst, till exempel Starbreeze hade mycket bättre resultat på grund av det här. Och sen resulterade inte de här immateriella tillgångarna i någon avkastning.
Nej, och det är ju det som är, alltså redovisningen förstår ju att ett bolag är inte bara vad man är inom kalenderåret eller det året man rapporterar. Och man förstår att saker man bygger tar kanske flera år att bygga. Men vi har ju ändå bestämt i vår samtid att man rapporterar kvartalsvis och årsvis. Därför blir det att man måste smota ut det här. För annars, som du säger, att man får en jättemycket kostnader och sen jättehög vinst. Det vill man liksom, det tycker man inte ger den riktiga bilden av ett bolag. För att de har ju producerat någonting, de har byggt upp någonting och därför gör man aktiverade intäkter så här. Och det kan man ju tycka är jättekonstigt, men det är samma sak med intäktsrekognisering. Ibland om du köper, om vi säger att du köper någonting som ska täcka 2 år, då får du ju lägga in i omsättningen kanske det första året. Sen det andra året måste balanseras och du får inte lägga in det resultaträkningen än, men det kommer allt eftersom pengarna liksom deferas och den tiden den faktiskt används hamnar i resultatet, alltså matchar tiden.
Precis.
Så att det är ju en, ska vi säga, en konceptuell grej med resultaträkningen här som är väldigt bokföringsteknisk.
Ja, och egentligen varför det här blir så här i det här fallet, för att jag menar att skapa ett spel är ju en capex, alltså en capitalized expenditure. Så det är personalkostnader som går på kassaflödet. Men tyvärr så blir ju personalkostnaden går ju också över resultaträkningen, vilket det inte gör om du köper ett tryckeripress. Då går det från kassan i balansräkningen.
Ja, och du kan ju inte kapitalisera människors tid, för det är ju där du kostnaden är.
Ja, exakt. Och det är det jag säger. Det går ju över resultaträkningen, för det är din anställda. Så du måste ta upp den kostnaden i resultaträkningen. Så det finns ingen väg runt det här, förutom att då göra en sån här aktiverad utvecklingskostnad. För att lönen betalas ut och då minskar kassan i balansräkningen. Och vinsten minskar för året. Så det balanseras ju. Balanserade vinsten och allting. Men sen då bokar du upp då en materiell tillgång på vänstersidan av balansräkningen. Och då blir ju det ojämnhet igen. Och då för att balansera den ojämnheten, då lägger du på aktiverade intäkter då. Så du måste hitta på en intäkt som sagt för att balansera upp det. Så ja, det är ändå ganska bra koll på. Vi pratar ganska länge om det nu, men det är faktiskt väldigt viktigt. För vi pratar om mycket gamingbolag. Och det är viktigt att ha koll på aktiverade utvecklingskostnader.
Och det är väldigt specifik kostnad, eller specifik intäkt som man bör ha koll på. Jag kan säga att den inte förklaras inte. Ja, de flesta.
Nej, och det är därför jag gör det nu. För att nu kan man tycka, varför gör ni det? Om det är inte specifikt för gaming. Det är för alla mjukvaruutvecklande bolag. Så mjukvara kräver personal som utvecklare. Och det är väldigt viktigt att förstå det här när man kollar på bolag. För vissa bolag har sjukt mycket bättre intäkter än vad de faktiskt har. För att de bokför mycket kapitaliserade utvecklingskostnader. Om vi tar ett annat exempel, så kan vi kolla på HiQ som är ett konsultbolag. De redovisar inget bruttoresultat, men det är väldigt ointressant. För deras direkta kostnader är deras personalkostnader, lönen. Och eftersom bruttoresultatet visar mycket som är kvar av omsättning efter kostnader som är kopplade då till produktionen av produkterna eller tjänsterna, så är det liksom i konsultbolagens fall ointressant. För att de säljer bara tjänster. Så det säger inte så mycket. Vi kan ta till exempel Vitec. Vitec är ett mjukvarubolag och de har hög bruttomarginal. För tjänsterna de säljer då är skalbara och de har producerats en gång, det är ettor och nollor, så kostar de inte mycket att kopiera. Och det redovisar inte bruttomarginalen här separat, de lyfter inte fram det. Men egentligen i det här fallet är det intäkter från försäljningen då, minus kostnader för att ta fram produkterna, och de är benämnda som goods for resale i rapporten och subcontractors and subscription, och de ligger under rörelsekostnaderna. Subtraherar man dessa från intäkterna så blir bruttoresultatet 1113 då miljoner kronor. Så det är en bruttomarginal på 86% då på intäkter om 1295 miljoner kronor. Och den här höga bruttomarginalen visar på skalbarhet. Och det är därför bruttomarginal är så viktigt tycker jag. För när ett bolag skalar upp så blir rörelsekostnaderna med tiden då mindre i relation till intäkterna. Och rörelseresultatet blir då förhoppningsvis högt. Väl förhoppningen lite som analysen jag gjorde nyligen av Bone Support. De har en 89% bruttomarginal. Så att ta fram själva produkten kostar inte så mycket. Men sen har du rörelsen måste betalas för att transportera det, sälja det, marknadsföra och så vidare. Så när den kostnaden minskar då i relation till att försäljningen ökar, så blir det helt plötsligt lönsamt med tiden. Så det tyder på skalbarhet och en stark produkt. Men Vitec också lite speciellt när det kommer till intäkterna, då de också då aktiverar utvecklingskostnader, för att det är ett mjukvarubolag som sagt. Som sagt, bara bokföringstekniska intäkter och bidrar inte till något kassaflöde. Och letar vi oss längre ner då, under bruttoresultatet så kommer det lite fler kostnader här, och det är rörelsekostnader, och till slut leder det till rörelseresultatet, det man kanske pratar mest om. Så vi ser fler kostnader, och det här är ju ett bolags indirekta kostnader. Kostnader som krävs för att driva rörelsen infattar försäljningskostnader såsom personalkostnad, hyror, annonsering, andra kostnader såsom avskrivningar och administrativa avgifter. Och subtraherar vi de här så når vi, från bruttoresultatet får vi rörelseresultatet. Och det är ju nästa delresultatet i resultaträkningen. Och det heter EBIT på engelska och står för Earnings Before Interest and Taxes. Och kollar vi HM:s fall, de har en ganska enkel nedbrytning av rörelsekostnaderna. Delar in det i rörelsekostnader i både försäljningskostnader och administrationskostnader. Det är de enda två posterna. Så för en mer detaljerad nedbrytning får man titta i noterna 6-10 som står här i rapporten. Och de säger då att i försäljningskostnader ingår butikskostnader såsom löner, hyror, marknadsföringskostnader, hanteringskostnader i påfyllnadslager för butiker, fraktkostnader till onlinekunder, IT-kostnader relaterade till butik och försäljning samt centrala stödfunktioner relaterade till försäljning. Och utöver detta ligger små grejer i kostnadsposten då, som julfesten och lite andra saker. Och i posten administrationskostnader ingår kostnader för övriga centrala stödfunktioner, såsom löner, hyror, IT-kostnader för administrativa system. Och den exakta nedbrytningen visar då inte H&M. Behövs inte heller egentligen, men ibland är det intressant. Men ju större bolagen blir, desto mindre information brukar man få.
Ja, sen det är ju inte så intressant för rörelsen i sig. Kan vara absolut intressant att jämföra det med likvärdiga bolag och säger ifall de har några besparingsmöjligheter, men det är inte så att du kommer spara jättemycket pengar på att skära ner i IT eller i finansavdelningen liksom så. Det är inte sån stor del av rörelsen oftast.
Nej, men sen när jag gjorde till exempel den i början av ett bolagsstadie som jag gjorde en analys på Bonesupport, då var det intressant att se, för att man ser kanske att administrativa avgifter kommer nog inte öka så mycket, men avgifterna för sälj och marknadsföring kanske man, och det blir lättare för att prognostisera. Men när ett bolag så här stort.
Ja, det enda man kan säga med administrativa, vad ska man säga, det är att den måste ändå öka med på ett sätt. För att ju mer större verksamhet, ju fler controllers behöver du, ju fler accountants, för det blir mycket mer transaktioner att hantera. Så att, men det blir också i tranches. Det blir typ så här, okej, vi kan klara så här mycket mer business. Mm. Ja, men då anställer vi en till.
Ja, det är inte ratio 1-1.
Nej, det är inte ratio 1-1. Det är oftast, det ökar ju liksom i stegvis när man ser hur mycket man klarar av liksom. Mm. Så att det är inte linjärt på det sättet.
Nej, exakt. Och det är där skalbarheten kommer in.
Exakt.
För du måste ju alltid ha en miniminivå av administration.
Mm.
Men sen kan du alltid skala upp ganska mycket utan att behöva utöka det. Ett tag i alla fall. Medan kanske butikspersonal kräver mer expansion av administrativt.
Exakt.
Absolut. Men om vi då utgår från bruttoresultatet på 122 453 000 så drar vi av försäljningskostnader på 96 miljoner 279 000 och administrationskostnader på, ja, nu har jag ju sagt fel här hela tiden, men ni har sagt 8 miljoner och så vidare, när jag miljarder. Men om vi drar av också administrationskostnader på 8,828 miljarder. Så kvar får vi då 17 346 miljoner då. Det är rörelseresultatet eller EBIT, och rörelsemarginalen då, ett mått man då ofta tittar på, för att det är lättare att prognostisera marginalen kanske framåt, och det är helt enkelt jätteintressant att ha koll på rörelsemarginalen, och det får man ju enkelt genom att dela rörelseresultatet med omsättningen då. Och för H&M:s räkning var rörelsemarginalen 7,5% 2019, och det får man ju då genom att dela, som jag sa, 17 346 miljoner med 232 755 miljoner.
Så marginalen sjunker från 52 till 7, från brutto till EBIT.
Precis, och ganska stor.
Ja, och ja, men det är väl rätt, förklarar väl sig rätt enkelt med att det som är största kostnaden för H&M, det är ju själva försäljningen.
Precis.
Det är liksom, om inte en säljare står i butiken, inte butikerna är öppna, inte du har de här ställena och skyltar och liksom marknadsför liksom, då kommer du inte ha någon försäljning.
Nej.
Det är inte ett självspelande piano att det bara tickar in pengar för att det finns. Medan till exempel, om vi tar det till exempel Vitec, alltså de behöver inte så mycket mer försäljning för att samma kund ska vara kvar. De får ju en subscription hela tiden, men de måste ha support och allting annat. Men det är fortfarande, deras försäljning tickar ju bara in.
Mm.
Medan H&M måste vara aktiva för att driva mer försäljning.
Mm, det är ju inte lika skalbart helt enkelt. Ett och nollor är lättare att distribuera.
Ja, och samma sak med Embracer också.
Mm. Så är det ju. Och går vi över till Embracer och kollar på deras kostnader, så goods for resale är en kostnad då, för sålda varor och inköpa spel som ska distribueras. Och den är ju bokförd under rörelsekostnader då de inte bryter ut bruttoresultatet i deras rapport. Nästa kostnadspost är då other external expenses, och det beskrivs utförda i noterna 5-8. Och det består av avgifter till revisorfirmor då för granskning av rapporter samt leasingbetalningar på fastigheter. Sen är det personalkostnader, precis som det låter, kostnad för personal, och enkel att förstå. Kan kolla mer detaljer kring det här i noterna till exempel, geografiska fördelningen av personal och så vidare. Men under det här då finner vi av- och nedskrivningar. Och eftersom Embracer har förvärvat rätt mycket bolag och dessutom redovisar enligt K3, så är denna post stor. För K3 måste du ompröva egentligen goodwill.
Nej, du behöver inte.
Eller förlåt, du måste skriva av goodwill rakt av, och du får max ha nyttjandegrad på 10 år. Vi kommer gå in på det sen. För det är den stora väsentliga skillnaden från IFRS då. Så allt är i miljoner då. Om vi utgår från omsättning på 6 562 miljoner, så subtraherar vi 3 260 miljoner. För goods for resale. 868 miljoner för other external expenses. 841 miljoner för personal expenses och 1018 för av- och nedskrivningar. Då får vi ett rörelseresultat på 574,6 miljoner. Och då får vi en rörelsemarginal på 8,8%.
Mm.
Och nyss sa vi att oj, men det ska vara mer skalbart med 1 och 0. Nu har vi ungefär en marginal som H&M. Men det är ju då K3 kommer in i bilden. Det är för att de straffas hårt för deras goodwill. Som sagt, vi kommer in på det sen, för vi tycker samma sak. De har inte K3, men de har avskrivningar.
Ja, men just Embracers fall, och det har vi ju också haft ett avsnitt om Embracer. Alltså, det är K3, med tanke på hur mycket goodwill de har förvärvat, så slår det väldigt hårt. Och det var väl nästan till, alltså av avskrivningar i Embracer, det är ju jättestor del av deras kostnader.
Ja, den är ju ganska stor, absolut. Den är ju nästan lite över 1 miljard.
Mm.
Och det är ju mer än deras personalkostnad, och det är mer än other external expenses.
Ja, och med tanke på att det inte är kassaflödespåverkande, utan bara bokföringstekniskt.
Mm, exakt.
Så är det ju väldigt stor post i sig för det bolaget, och därför, ja, men lyssna på mitt avsnitt om Embracer så...
Ja, du har ju gått igenom hur stor skillnad det gör, bara av att byta redovisningsmetod.
Ja.
Så att det gör stor skillnad, och de hade fått mycket bättre marginal. Och det kan vi kolla, vi kommer komma in på det här också, för vi kommer lägga tillbaks avskrivningar här och kolla på EBITDA som är ett annat mått. Det är ungefär, det är ju inte riktigt IFRS för att du måste fortfarande skriva av, men nästan. Kollar vi Vitec då, de hade ett rörelseresultat på 143,9 miljoner 2019. Men en post då som Vitec har på resultaträkningen och som inte ingår i rörelsekostnaden är acquisition related costs. Så Vitec är ett förvärvsdyrt bolag, och då uppstår kostnader relaterade till förvärven. Och det är kostnader som hittelön, konsultavgifter, administrativa avgifter rörande förvärvet, avgifter för värderingen av bolagen och förvärvar, bokföringskostnader, juridiska kostnader med flera. Så det här är en post som dras av innan man då når fram till rörelseresultatet, men som inte är en rörelsekostnad. För förvärv är inte egentligen något som krävs för att bedriva verksamheten.
Nej, man brukar ju liksom, förvärv är ju inte en del av verksamheten. Det kan vara en del av din strategi. Men varje gång du gör ett förvärv så är det ju en engångsföreteelse.
Mm.
Därför har du ju också något känt exempel i typ AstraZeneca.
Mm.
Du har liksom core EPS. Du tar bort alla sådana saker som är av tillfällig natur.
Precis.
Och just ett förvärvskostnader är ju verkligen av tillfällig natur. Därför är det ju vettigt att göra det i Vitec. För att man vill ju ge bilden av vad är det bolaget behöver för kostnaden för att driva sin verksamhet, så att säga.
Och ja, Vitec då som är mjukvarubolag, de har ju bättre rörelsemarginal. De har ju en rörelsemarginal på 11%. Men som sagt, den blir ju också sämre på grund av att de är förvärvsdrivna också i det här fallet, för att du får kostnader relaterade till det.
Hoppningsvis kompenseras det till andra också på omsättningen. Så.
Ja.
Nu förhoppningsvis har man ju vinst där.
Jo, men sen får du också avskrivningar också. Ner avskrivningar också. Så att det finns ju lönsammare bolag, om man säger så, som sysslar med etronaler. Men om vi då pratar om av- och nedskrivningar som vi redan har definierat nu och förklarat, så kollar man på HMs rörelsekostnader. Så i en del av rörelsekostnaderna så har de av- och nedskrivningar. Och det här är ju bara bokföringstekniskt då, som vi har gått igenom. Det är faktiskt inget som påverkar kassaflödet. Och lägger man tillbaka då av- och nedskrivningar, så når man EBITDA, som står då för earnings before interest and taxes, depreciation and amortization. Vilket då är en ganska bra proxy för kassaflödet i bolaget. För man har ju ändå utgått från omsättningen men ändå dragit bort kostnader som faktiskt påverkar faktiskt kassa ur plånboken i princip. I HMs fall då så redovisar man inte av- och nedskrivningar i rörelsekostnader. Men kollar man i not 9 så ser man hur mycket av- och nedskrivningar som är inkluderade i varje kostnadspost då. Så kostnad för sålda varor har en del nedskrivningar i sig, försäljningskostnad och administrationskostnader. Och totalt så uppgår de här av- och nedskrivningarna då till 11 051 miljoner kronor. Och lägger man tillbaka det på rörelseresultatet på 17 346 miljoner kronor, så får man en EBITDA på 28 397 miljoner kronor. Det är en EBITDA-marginal på 12%. Kan man jämföra då med rörelsemarginalen på 7,5%. Så det är inte jättestor skillnad. Men kollar vi Embracers fall. Så som sagt, de har ju mycket goodwill. Och vad är goodwill? Förvärvas ett bolag då för ett pris som överstiger de totala tillgångarna, så blir skillnaden i priset och tillgångarna då en goodwillpost på förvärvande bolagets balansräkning. Så goodwill är en immateriell tillgång och kan då förklaras genom att du betalar extra för ett bolag då för varumärke, kundrelationer, kundbas eller vad det nu kan vara. Och det är egentligen svårt att avgöra hur snabbt goodwill minskar i värde. Eller om det gör det överhuvudtaget. Det är liksom svårt att säga att Coca-Cola har tappat sitt goodwill i varumärket efter 10 år. Det är inte så rättvist skulle jag säga. Så skillnaden mellan IFRS och K3 är då att enligt K3 så kan nyttjandegraden på goodwill aldrig överstiga 10 år. Och därför måste det skrivas av under en 10-årsperiod då som mest. Du får inte överstiga det. Men enligt IFRS kan en immateriell tillgång ha en obestämbar nyttjandeperiod. Och det tycker jag ändå gynnar och är mer vettigt för moderna bolag som bygger mycket av sin avkastning på immateriella tillgångar. Så istället för att göra avskrivningar ska istället en nedskrivningsprövning göras minst en gång per år för att pröva om värdet på tillgången kan motiveras. Så tänk dig typ ett GTA. Det är löjligt att säga att GTA inte är värt något om 10 år när de har gjort 6 GTA-spel och man väntar på, eller var det 7 GTA-spel? Men då testar man det istället och kollar, ja, GTA, är det mindre värt nu? Är det mindre värt nu? Börjar tappa popularitet? Och man omprövar det då minst en gång per år.
Ja, och det, man ska väl säga att hur man testar det är oftast att man gör en DCF på de här kassaflödena som man förväntar sig framåt. Och så länge de kan byggas upp med de vettiga antaganden som revisorerna godkänner, så behåller man liksom goodwill-posten på den summan i enligt IFRS då.
Så egentligen förenklat då blir Embracer rätt hårt straffat bokföringstekniskt då när du kollar på rörelseresultatet. De tjänar alltså mer pengar egentligen om du kollar kassaflödesmässigt än vad resultaträkningen skvallrar om då. Så skillnaden mellan EBITDA och EBIT är därmed rätt stor. Lägger tillbaks depreciation and amortization så får vi en EBITDA på 1592 miljoner kronor och det motsvarar en EBITDA-marginal på 24% och jämföras med en rörelsemarginal på 8,8%. Så rätt stor skillnad.
Det visar ju bara hur stor liksom del det är av deras business och göra avskrivningarna. Såklart inte alla avskrivningar ska bort. Ja, jag får bara härleda till mitt inlägg om Embracer förut där jag bryter ner vad där man ska faktiskt lägga tillbaka.
Ja, du ska ju precis lägga tillbaka goodwill-avskrivningarna framför allt. Mm.
Exakt.
Ja, du måste ju ändå skriva av det andra, som sagt. Utvecklade spel och så vidare. Mm. Sen har du nästa post då efter rörelsekostnader och avskrivningar av alla de kostnaderna, så har du resultat och resultat efter, eller finansiella poster då. Och finansiella poster är intäkter eller kostnader som de går hänföra till andelar i intressebolag. Det kan vara resultat från värdepapper och fordringar samt räntekostnader och ränteintäkter. Så efter de här kostnaderna tagna så återstår resultat efter finansiella poster. Och H&M har väldigt enkelt, de har bara lite ränteintäkter och lite räntekostnader. Och lägger man på ränteintäkterna och drar av räntekostnaderna så får man ett resultat på 17 391 miljoner kronor. Men i bolag som säger North Media som vi har analyserat, då har du egentligen resultat från värdepappersökningar eller minskningar. Så där har du ju mer komplicerat, för du har en portfölj som du förvaltar. Och om värdet ändras från förra kvartalsrapporten, och om värdet har ökat, då ökar tillgången på balansräkningen. Då måste du balansera det i resultaträkningen och då tar du med det.
Exakt.
Som en ökning av värdepapper.
Och det är därför man säger rörelseresultat. För att du har ju finansiella poster som kan påverka, vilket inte är en del av rörelsen.
Och precis, och det är därför rörelseresultatet också. Det är därför man, när man gör peer-to-peer-värderingar, man kollar på EBIT eller rörelseresultat. För att det är inte så intressant om hur North Medias portfölj gick just ett kvartal, om den gick superbra. Mm. Och så hade de jättebra resultat efter finansiella poster eller årsresultat. Så därför jämför man ofta, jag vill veta vilka bolag som är bäst operativt skötta. Och du slipper jämföra olika skattesatser. För det kan vara ett bolag som har en helt annan skattesats för att de verkar i ett annat land med jättelåg skattesats och så vidare. Så viktigt att tänka på. Men den här är ganska straightforward egentligen. Den här finansiella poster tycker jag.
Ja, det, bara att det kan ju finnas saker där som krånglar till det om man tycker det. Men i H&M var det ju väldigt simpelt. Om vi tar North Media exemplet har vi haft, men också om vi tittar Millicom. Intäkter av intressebolag kan du också ha.
Just det, de har mycket minoritetsägande.
Eller kostnader. Ja. Så det är ju också grejer som kommer in där i ett finansnetto som man brukar säga.
Exakt. Och slutligen har du resultat efter skatt då. Så dra bort skatten från resultatet efter finansiella poster och då blir det ju årets resultat som är kvar. Och H&M betalar då skatt i Sverige och 2019 betalar de 3 948 miljoner kronor i skattekostnader och det är en skattesats på 22,7%. Och det som blir kvar är årets resultat. Och som sagt, det pratade nyss om att skattesatsen då är ju också en anledning till att man jämför med på rörelseresultatsbasis istället. För att alla betalar inte lika mycket skatt och jag tycker inte att det borde avgöra hur kvalitativt bolaget är. Så slutligen så landar H&M:s resultat 2019 på 13 443 miljoner kronor. Ja, och det sammanfattar del 1 av sommarskolan här och resultaträkningen. Det kommer bli en uppföljning på det här del 2 av resultaträkningen där vi pratar lite mer egentligen praktiskt om våra egna erfarenheter och hur vi tänker kring resultaträkningen och de olika nyckeltalen kopplade till resultaträkningen. Så ja, det kommer nästa vecka. Och vi vill tacka våra sponsorer igen, Börsdata. Och om du tyckte det här var intressant och du vill lära dig ännu mer om resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, prognostisering, Valuation Masterclass, vår andra sponsor.
Mm.
Så gå in på hemsidan för att läsa mer om det egentligen, gamestocks.nu eller använd länken i poddbeskrivningen för Valuation Masterclass. Det är jättebra utbildning som både jag och Doug har gått. $99, det är bara att köra. Det är väldigt mycket värde.
Exakt, och då har man ju back guarantee på 30 dagar. Asked questions kommer om det. Så att egentligen det är bara att testa, se ut om du inte gillar det, bara dra tillbaka pengarna.
Mm. Och jag menar, vi båda som har olika bakgrund tycker att det finns någonting att hämta där. Det är en väldigt bra utbildning.
Exakt.
Det finns något för alla. Så att det är väldigt mycket för pengarna. Det är liksom, som sagt, 1 000 kronor för 20 timmars kurs som är bra.
Och Andrew är mycket mer kunnig än oss och har ju fler års erfarenhet och liksom lotsar det igenom. Och när vi pratar i nästa del egentligen om vad som är kanske en bra nivå för marginal och sådär. Och han har ju tagit fram väldigt mycket data på det. Så bara den databasen är ju extremt värdefull.
Precis, hans analys är en databas på 20 000 bolag liksom, över alla industrier och branscher. Så att, ja. Väldigt intressant, rekommenderar starkt. Det är väl egentligen allt?
Ja, det är bara att hitta mig, Investorkurs, @investorkurs på Instagram, Facebook och Twitter.
Mm, och du hittar mig, Danne, på Twitter, @vardaginvestera. Och som sagt, gå in på gameofstocks.nu, där kan du läsa mer också om Valuation Masterclass. Och vi kommer även lägga upp pdf för det här avsnittet också.
Exakt, som vi glömde säga i början.
Ja.
Standard.
Precis.
Standard. Men hade det varit ett gott avsnitt om vi inte glömmer att säga att lägga upp pdf för.
Så är det. Så hoppas ni har en bra sommar och utnyttja sommaren för att få egentligen investera i en kunskap.
Ja, och aktier. Ha det.
Ha det.